Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig, Ofelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Fadik Jabbar, mångsysslan som idag arbetar med sina 4 konton på sociala medier. Både privata konton och ett stort internationellt nyhetskonto. Vi pratar om Fadiks resa av sociala medier, olika sätt du kan arbeta med sociala kanaler och allt om hennes nya företag som snart lanseras.
Fadik Jabbar, välkommen till Top of My Podcast.
Tack så mycket för att jag får vara med.
Hur är det läget idag?
Det är så kul, det är så trevligt.
Hur är det med dig?
Det är bara bra. Är det poddebut för dig? Jag har inte tid att fråga det.
Det är 100% poddebut.
Gud vad spännande. Jag är ärad att ha dig med här första gången.
Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Jag är verkligen så taggad.
Kul. Men om de som inte känner till Fadik sen innan, hur skulle du beskriva dig själv?
Jag har ju 2 konton med helt olika nischer. Så att jag har ju ett som är mitt... main konto skulle jag säga, och där är det mer livsstil, det är mer smink och mode. Just nu är det mestadels smink, men jag brukar alltid ha perioder i såhär, här är det massa vloggar, nu är det massa sminkvideos och så vidare. Och sen så har jag ett till konto där jag bara fokuserar på att recensera restauranger.
Mm. Och för jag tänkte säga det, du har ju inte bara 2 konton här nu. Du har ju 2 konton som du pratar om nu på TikTok. Sen har du ett Instagram-konto. Yes. Och du har även ett ganska stort Instagram-konto som inte handlar om dig.
Precis.
Skulle du vilja dra igenom typ alla dina konton? Du berättade ju 2 av dem bara.
Ja.
Jag tänker din Instagram och sen det andra kontot blir jag jättegärna höra om.
Ja, nej men jag har ju, sen har jag ett tredje konto på TikTok, vilket är ett konto för mitt företag som jag ska starta.
Ja.
Och då är det en journal / daily planner som man liksom, alltså tanken är bara att man ska kunna planera sin dag så bra som möjligt och kunna så här, få ut det mest produktiva ur sin dag. Samtidigt som man ska liksom så här, det är en journal, man ska skriva mycket, man ska tänka mycket, så det finns en så här fråga varje dag som kan vara exempelvis liksom, om du var med i en skräckfilm, vilken typ av karaktär hade du varit?
Mm.
Eller exempelvis om du var tvungen att lämna ett röstmeddelande till en gammal vän, vad hade du sagt då? För då får man tänka igenom lite, oj vad hade jag sagt och sånt. Så att det kontot har jag inte börjat jättemycket med nu.
För vi ska prata mer om det sen. Ja. Jag är så taggad att höra allt om det, hur du har tänkt.
Nej, men jag med. Det. Och sen det här stora Instagram-kontot då. Alltså jag startade ju det när jag var typ 15 år. Och då är det popculture-nyheter. Så det är ju inte så här svenska kändisar. Det är mer liksom USA och internationellt. Exempelvis typ en nyhet skulle kunna vara The Idol-serien. Ja, att det var många som kanske kritiserade den. Då skriver man så här, göra inlägg som en vanlig nyhet som man läser på typ Aftonbladet exempelvis.
Ja.
Och det kontot har jag ju byggt upp alltså från grunden sen 2017 tror jag det var. Jag startade 2015, men då var det en annan nisch som jag bytte helt och hållet. Vilket, alltså jag eller inte ångrar inte det, men jag rekommenderar verkligen inte att byta nisch. Men jag är så glad att jag gjorde det. För att det gick jättebra och jag tycker det är jättekul. Vilket också fick mig att sen så här börja plugga journalistik i högskola också, vilket jag gör just nu.
Så himla kul. Ja. Men du måste också berätta, hur många följare har du på det här kontot för de som
jag
inte vet?
Jag har 297 000 följare på det kontot.
Sjukt stort, och jag tycker det här är jättekul att prata om. För du är det första jag är med i podden som då kör nu ett företagskonto till ett nytt företag du ska starta. Du har ett privat konto där du berättar, som du säger, om beauty och lifestyle. Och sen har du också ett restaurangrecensentkonto.
Ja.
som du började prata om då, du startade det här kontot 2015, så blev det 2017. När fick du mycket följare på det här kontot och hur kom du på idén att starta ett sånt typ av konto?
Ja, om jag börjar på hur jag fick upp idén. Jag kommer ihåg att jag var så, alltså så här, det var min favoritgrej. Att scrolla liksom popculture-nyheter. Jag brukade gå in på de kontorna alltså, flera gånger per dag, för det var en grej på Instagram då att ha ett sånt konto. Så att jag gick in flera gånger per dag, jag ville bara kolla, jag ville bara här, för att det var, alltså jag blev så underhålld av att läsa sånt. Jag vet inte vad det var som fick mig att liksom göra det själv, men i och med att jag visste vart man skulle kunna hitta allting, och att jag alltid kollar flera olika ställen, så visste jag att jag kan bara samla det på ett ställe, för det finns säkert jättemånga som har samma intresse som mig. För de kontorna, alltså jag såg ju det, de var ju väldigt stora alltså. Och det var jättesvårt att få igång det i början. Det var så här, då hade man den här tekniken där man så här följde folk, sen avföljde dem. Man fått få uppfölja antalet.
Gamla Instagram.
Ja, verkligen. Så att det var så här, jag gjorde mycket sånt, jag använde mycket hashtag, men sen började det rulla på.
Mm. Du började 2017, typ seriöst. När skulle du säga att det började trilla in följare? För du är ju på nästan 300 000 följare idag.
Ja, jag tror det var ett år senare. För jag tror att det var då jag började tjäna pengar på det också. Jag kommer ihåg att jag hade 70 000 följare när jag började tjäna pengar på det. Så att ett år tog det.
Och började du med dina privata kanaler lite efter det, så du hade liksom som en karriär lite mer anonymt först i början. Hur kom det att du började med dina alltså, privata konton på sociala medier?
Ja, alltså gud, jag har ju alltid velat ha alltid velat liksom ha ett eget varumärke, alltså av mig själv. Jag kommer ihåg när man var yngre och hade Videofine och sånt, så att, men man vågar ju inte.
Nej.
Alls. Jag kommer ihåg att det enda sättet jag visste att jag skulle våga, det var ju kul att ha liksom följarna från det kontot trots att de inte visste vem jag var.
Mm.
För att man kunde ändå liksom lägga upp stories och så här, prata med dem på samma sätt som en influencer gör.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag startade mitt TikTok-konto 2020.
Ja.
Och jag körde på engelska, för att då visste jag att om jag liksom lägger upp och så här bara typ följ mitt TikTok-konto, då kommer jag få några följare, så jag startade inte från noll.
Nej.
Och då fick jag tror det var så här 1000 följare typ ganska direkt.
Mm.
För jag kommer ihåg, jag tror att det var min så här face reveal samtidigt, så att folk ville ju se det. Och då körde jag på TikTok på engelska bara på grund av den anledningen att jag inte vågade så här vara mig själv riktigt på det viset.
Ja.
Men då, det var då jag liksom startade på mitt egna liksom varumärke. Ja. Så.
Hade du typ lite fans då från det stora kontot, även om du var ändå anonym lite vem som hade kontot?
Alltså jag vet inte om jag ska kalla det fans, men du vet så här, jag brukar det vara ganska så här, jag har ändå lite personlig touch på kontot trots att det inte handlar om mig alls.
Ja.
Exempelvis, det handlar ju såklart om så här popculture-nyheter, men ibland på slutet av varje post brukar jag själv lägga in min åsikt.
Ja.
Där och då, alltså typ 2017, 2018, 2019 när jag var så här som mest aktiv, då så var jag också väldigt så här personlig, pratade mycket med mina följare, alltså så här på Insta stories. De kunde DM mig, så la jag DM:et på story och liksom skrev ett svar och alltså bara
interagerade mycket.
Jättemycket, så man hade ju ändå en liksom relation till dem trots att de inte hade någon aning vem jag var. Så att, jag tror det var så här, jag visste att jag hade alltid velat ha det, men jag vågade aldrig vara mig själv. Alltså, jag vågade aldrig ha mitt egna varumärke, för att man visste ju så här, folk från skolan kommer hitta det här, folk
det är alltid den rädslan.
Ja, exakt. Så det var så liksom allting började.
Ja, men så kul, för det är verkligen en alternativ början som om man jämför med hur många andra börjar med sin karriär på TikTok eller sociala medier. Ja. Och du sa ju då att du började med TikTok 2020 och då pratade du engelska.
Mm.
När kände du så här, när jag kan och våga vara mig själv lite mer på TikTok och gick ifrån den här engelska personligheten?
Jag tror jag hade 8000 följare. Alltså engelska gick ju dåligt och jag visste att det gick dåligt. För att jag märkte ju hela tiden att när mina videos hamnar på For You Page, då hamnar de på svenska For You Page. Och det är så här, du ser, och jag pratade ju inte heller, utan jag skrev text på engelska. Det är ännu värre, för då blir det ännu mindre liksom personlig touch. För att man vill ju höra, alltså exempelvis vlogga funkar ju alltid bättre när man har en voiceover och så vidare. Så att jag bara såhär, jag märkte det, det här går ingen vart. De enda följarna som liksom vill följa mig, det är ju de som kom från alltså mitt Instagram-konto och började följa mig därifrån.
Mm.
Och jag växer inte och jag står och trampar på samma plats. Vilket alltså i och för sig det var okej ett visst tag. För att jag har ju alltid liksom, min största typ drivkraft har inte varit så här, hur många följare som helst eller hur mycket pengar som helst, för jag gjorde det gratis i många år.
Ja.
Men det kom till en punkt där man bara såhär, jag har nog med följare, för att om jag skulle göra en video på svenska så skulle det inte vara stelt, för att det är såhär, jag har inte 12 följare. Utan jag har ändå 8000.
Ja. Och hur såg ditt content ut då när du bytte från engelska till svenska? Gjorde du samma typ av content och bara gjorde en switch i språket? Eller hur blev den övergången?
Nej, alltså jag kommer ihåg att jag gjorde en video där jag pratade svenska. Första videon var någon så här typ åsiktsvideo. Jag kommer inte ihåg vad det var.
Ja,
det var
de går ju alltid bra på TikTok.
Ja, exakt. den fick så här 1000 likes. Jag tänker alltid likes också, aldrig visningar. Ja. Men och då så här, alltså jag var så här, ja det här funkar. Och sen så la jag ut en video efter det. Och då var det liksom en video om där jag förklarade att jag började tjäna pengar sen jag var 15 år. Och då var det liksom genom Instagram-kontot och hur man kan tjäna pengar på internet.
Mm.
Och den videon är idag alltså en av mina mest sedda videos någonsin. Så att det var liksom den videon direkt. Jag tror jag fick 5000 följare av bara den videon.
Ja.
Så att det kändes ju så bra direkt att kunna switcha från engelska till svenska.
Ja.
Sen vet jag att så här, de engelska följarna trillade bort lite så här...
successivt.
Ja, precis. Och jag tror också då hade jag mitt egna Instagram-konto, alltså mitt personliga Instagram-konto, så de kunde ju fortsätta följa mig där. De som kom från mitt nyhetskonto. Så att jag tror det var liksom en bra övergång, för det var inte så många som brydde sig.
Och jag tror att det är jättesmart att börja så, att om man känner då så här, okej, nu la jag ut en video som fick jättemycket traction, då är det bara att köra på det spåret. Ja. Då är det så här, perfekt, det här funkar, då utvecklar jag det konceptet.
Exakt.
Och du skapar ju väldigt mycket content nu kring smink och beauty, men innan gjorde du det också väldigt mycket i restauranger och pratade om mat, men nu har du ju delat upp det lite.
Mm.
Hur skulle du säga att du arbetar med kanalen idag och hur vill du jobba vidare med om man kollar på din personliga FADEC-kanal och sen om det jämför med din matkanal.
Ja. Nej, men det gick ju så bra för de där restaurangvideosarna och jag älskar att äta ute på restauranger. Alltså det är min favoritgrej. Men jag visste ju så här, alltså det är inte hållbart att sitta och äta ute hela tiden. Men jag tröstade mig själv med att så här, men jag gör content på det. Ja. Det är okej. Alltså, så, här, så på något vänster tjänar jag på det. Liksom, även fast det är bara... Egentligen så var det inte så många som följde efter att de såg de videosarna.
Mm.
Och jag förstår varför, för att man går in på kontot och kanske vill se fler matvideos. Men så kommer man och ser smink.
Ja.
Och då blir det så här, ja, alltså absolut. Men jag ville se, alltså just matnischen var det jag var intresserad av.
Mm.
Och video var jättebra, men jag är inte intresserad av det andra. Så jag fick inte så mycket utav det egentligen.
Nej.
Så att nu, hur jag vill jobba med det. Det är, med mitt vanliga konto så vill jag liksom bara fortsätta göra det jag gillar. Så här, lifestyle, mode och sminkformatet.
Mm.
Och sen på matkontot, restaurangkontot, då vet jag att det inte är lika personligt. Utan det är mer så här, fokuset är på restaurangen. Och jag ska liksom säga min upplevelse. Och jag hoppas liksom att folk antingen så här... jag vill att de ska få nog med information för att veta om de själv vill gå eller inte gå till restaurang.
Mm.
För att sen i slutändan, det är så här, de kollar på det för att se om de ska gå och spendera sin tid och sina pengar på det här stället. Så att jag tänkte så här, där vill jag jobba så här mer konkret på restaurangkontot. Och på mitt vanliga vill jag bara ha det fritt. Jag kan liksom uttrycka mig på vilket sätt jag vill, filma vilken typ av video jag vill och så vidare.
Men jag tror det är jättesmart att, som du sa då, kan jag la ut en matvideo så kommer man till mitt konto och det är majoriteten smink, då blir den som är intresserad av mat tänker så här: nej men henne vill jag inte följa. Att jag tror att det är väldigt smart att nischa sig då på två olika konton till exempel, om du känner då så här, jag vill verkligen göra mat, jag vill verkligen göra beauty, för det öppnar ju upp för en större målgrupp då att kunna göra samarbeten med restauranger på matkontot och bygga ett following där och sen jobba med smink, lifestyle-produkter på ditt lifestyle-konto. Jag tror att det är en ganska smart uppdelning att jobba på det sättet.
Ja, nej men precis, jag kommer ihåg att jag trodde alltid att liksom min målgrupp, både på mitt vanliga TikTok-konto där jag har så här smink och mode och lifestyle, och mitt matkonto, jag trodde att på båda dem var min målgrupp så här, unga tjejer.
Mm.
Så man går in på sin statistik och då ser man att det är liksom de flesta som följer en är tjejer, flesta som följer en är 18-24 år. Och jag har bara tänkt alltid att det är så här min målgrupp.
Mm.
Men det har skett alltså, så många gånger nu. Jag tror kanske mer... att det är mer killar som kommer fram till mig i min ålder.
Mm.
Och bara, är det du som har restaurangkontot? Gud, jag sparar ner varje video. Vi skickar i gruppchatten. Ja, jag blir typ chockad varje gång. För jag säger kolla killar på mina videos.
Ja.
För i mitt huvud har det alltid varit typ så här enstaka killar kanske ser det. För att det hamnar på deras viewpage.
Mm.
Eller om en tjej har skickat det till dem. För jag har varit så van med att ha tjejer som målgrupp.
Ja.
Och då insåg jag också så här, om jag fortsätter prata liksom. Som om jag bara pratat tjejer.
Mm.
Men nu visar det sig att så här, min målgrupp är inte ens bara tjejer. Så att när jag började liksom switcha och inse att så här, det här är min målgrupp, då fick jag, alltså då gick det så bra för restaurangkontot helt plötsligt.
Gud vad kul.
Ja.
Och nu känner jag ju spontant så här, du har två konton som du använder då, du har tre konton på TikTok. Du har ditt privata, du har ett matkonto och du har då företagskontot som vi ska prata mer om sen.
Ja.
Och du har även det här stora kontot på Instagram.
Mm.
Hur ser din skapande process ut? Hur skapar du content och hur lägger du upp det för att hinna det? För att många hinner knappt med en TikTok-kanal.
Ja, nej gud. Alltså jag har ju börjat också lägga så här undertexter. Ja. Vilket tar så lång tid. Alltså så lång tid. Men man ser ju att det gör en sån skillnad med hur många visningar man får. Och jag inser också så här, det finns vissa som kanske inte hör eller vissa som har TikTok utan ljud. Om de sitter i klassrummet eller så det gynnar alla på det viset att ha det.
Ja.
Men det tar så lång tid. Och jag tror det funkar för att jag älskar att göra det. Alltså det är så här som en hobby för mig. Så att när det kommer till mitt nyhetskonto dock, det var ju så mycket roligare när jag var yngre. Ja. Nu är det verkligen så här, hade jag startat det idag? Nej. Men nu har jag ju det och jag tjänar ju pengar på det. Så att då, det är klart jag kör på det. Plus att jag fortfarande älskar journalistik.
Ja.
Så att det jag brukar göra, det är när jag åker till skolan, vilket tar 1,5 timmar för mig.
Oh, jäklar.
Ja, alltså verkligen så lång tid. Det är andra sidan stan från där jag bor.
Ja.
Då brukar jag sitta och försöka fixa en post i alla fall. Jag försöker satsa på att lägga upp en post per dag i alla fall. Och sen kanske på vägen hem en. Och medans brukar jag också redigera texten på videosarna jag redan filmat.
Ja.
Och jag försöker passa på att filma gångerna jag sminkar mig. Men då jag inte har liksom för hög tidspress.
Mm.
För att det tar ju, alltså det tar mycket längre tid om man ska sitta och prata och liksom så pausa och hela den biten. Samtidigt som man sminkar sig. Versus om man bara ska sminka sig snabbt och gå till skolan liksom.
Ja. Så mycket tid skulle du säga på en dag att du lägger på bara content, redigera, filma, lägga ut?
Ja. Gud, alltså typ minst 3 timmar per dag.
Ja, alltså det och jag tänker så här, 3 timmar tycker jag ändå är ganska effektivt för att vara så många konton.
Nej men gud, jag har verkligen ingen aning, för nu har jag tänkt på det så här, gud jag använder min mobil så mycket.
Ja.
Men vad annars gör jag liksom? Alltså det är verkligen bara att gå in och typ, 3 timmar minst varje dag. Och det blir verkligen så här, då räknar jag inte in dagarna då filmar också, för det tar ännu längre tid.
Ja. Ja, för jag tänker så här, har du typ en dag du brukar filma videos då? För du gör ju ganska mycket olika typer av videos. Vad som så här är mest effektivt då? Typ när man sminkar sig ganska smidigt kunde jag på morgonen. Men om du ska besöka restauranger, då kanske man måste ta en dag och bara spela in massa mat. Eller hur brukar du lägga upp sådana inspelningar?
När jag går och besöker restauranger, då är det verkligen så här nöje helt och hållet. Jag och mina kompisar går ut och äter. Och då brukar jag bara filma. För jag tänker inte, jag tänker att det hade inte varit kul om jag så här frukost, lunch, middag bara går och besöker restaurangen för att filma det. För då blir det helt plötsligt ett arbete istället för typ genuint på det här viset. Att det är så här, jag går till en restaurang, jag tyckte det här var bra, jag tyckte det här var dåligt. Typ. När jag sminkar mig, ibland så, då brukar jag oftast göra på helgerna. Då filmar jag ganska många klipp för att det som funkar så bra med sminkvideos. Folk gillar bara att se dig göra någonting samtidigt som du pratar. Om du bara står och kollar in i kameran, då blir det så tråkigt. Det tycker till och med jag. Då brukar, om jag typ lägger contour, kan jag filma en hel video där jag bara liksom bländar ut min contour. Sen när jag ska lägga min blush, då kan jag göra en annan video på det.
Det är väldigt smart.
Ja, så att det, så brukar jag försöka lägga upp det och försöka liksom dela upp det så att jag får så många videos som möjligt. Samtidigt som jag sminkar mig en sminkning. Och det brukar vara på helger och det där, det brukar ta typ en timme, 1,5 timme. För jag kommer ihåg att jag brukar skriva liksom, jag kommer ihåg, jag vet att jag skriver mina så här, de typen av videos jag vill göra så att min hjärna inte får stopp mitt allt och jag inte vet vad jag ska prata om.
Men det tror jag är väldigt smart. Jag försöker göra så också när jag skapar videos att man försöker kanske en söndag gå igenom att jag skulle vilja skapa de här videorna nästa vecka. Hur kan jag lägga upp det på bästa sätt? Och som du säger, att bara kunna göra flera stycken på samma gång är väldigt smidigt. Ja. Jag har ju ibland gjort typ Get Ready With Me och så har jag gjort typ 3 på raken, så även om det ser ut som att jag gör en morgon så har jag inte gjort det. För jag tror att det är, man underlättar så mycket för sig själv att kunna batcha lite content också. Brukar du vara ute i god tid med hur du skapar ditt content, att du brukar alltid ha lite marginal?
Alltså jag brukar ha lite marginal, men sen så är jag också den här personen som, när jag har filmat det och när det är klart, då vill jag bara lägga ut det direkt. För vad ska jag vänta? Alltså, men sen så vet man, lägger ut en viss tid, det kommer inte gå lika bra. För att folk är inte inne och så här, typ på kvällar, det går inte alls lika bra. Typ nu har jag några, men nu måste jag så här, också redigera dem innan jag kan lägga ut idag och hela den biten. Och då blir det verkligen typ så här, man behöver lägga upp det på ett bättre sätt. Men jag filmar ju också så här jätteofta många på en gång. För att jag tror inte ens tittaren bryr sig egentligen, utan man bryr sig om vad du säger.
Ja.
De bryr sig inte om du sminkar dig för något helt annat. Alltså så här, eller om du har redan sminkat dig, tagit bort det och sminkat dig igen. Liksom. Ja. Alltså jag tror det är så viktigt att bara batcha upp det och jag försöker också så här, ha lite marginal i alla fall så att jag har en till dagen efter typ, att lägga ut.
Och hur mycket brukar du posta på ditt personliga TikTok-konto?
2-3 gånger per dag.
Ja, det är liksom imponerande. Ja. Alltså jag kör ju typ 5-7 gånger i veckan och jag tror att det är ändå väldigt bra att veta att här, det finns inget som är rätt för alla, utan för dig funkar det ju svinbra att lägga upp så många videos.
Ja.
Men att det finns inte heller rätt eller fel, man kan lägga ut ganska få och ganska bra. Men jag är så imponerad av de som lägger ut så många videos.
Ja, gud. Alltså jag med, för jag kollar på andra och jag bara, gud, hur orkar de? Och sen så inser jag kör ju också samma sak. Men grejen är ju typ att man lägger som press på sig själv också. För när man vet att man har gjort det och exempelvis typ så här, om man bara lägger upp en per dag, alltså då, det känns som att så här, nu kommer inte algoritmen funka. Alltså man blir ju så rädd typ att så här, kontots visningar bara ska gå ner bara för att typ, algoritmen, för att man inte lägger upp lika mycket.
Algoritmen är ju ett monster att lyckas alltså, lista ut.
Jag känner så här, jag blir typ lite så här, jag får inte klaga på det för att så här, nu är det typ... Alltså så här, du får lägga in arbetet bara typ. Så känner jag. Men det är ju, alltså det kommer ju med en press. Och det blir svårt att klaga på det, för man vet att folk har annan typ av press på sina jobb som inte ens går att mäta med det här. Alltså det är så här, jag kan inte ens klaga egentligen, men det tar som, alltså det är en sån press.
Tittar du väldigt mycket på siffror och är typ så här, har han inte fått minst det här, tycker jag att det var en dålig video, eller har du typ ett mål med dina videos du försöker uppnå visningsmässigt och likesmässigt?
Alltså som sagt, jag kollar bara på likes, för det känns som att då vet man så här, folk har sett det här och de har likat det, och jag brukar alltså så här, har inte en video 1000 likes innan dagen är över typ, då blir jag riktigt så här, nu har jag lagt ner min tid i onödan. Och jag så här, man inser inte typ okej, med 900 likes, det är 900 människor som har likat den videon och säkert någon som har hittat ditt konto från en video. Men det, alltså, jag tror man blir så blind efter ett tag.
Att det blir man verkligen.
Ja, det är inte människor längre. Utan det är bara en siffra och man lägger sitt värde i det typ. Men jag tror också det är därför jag fortsätter. För man bara, okej, men så här, man vet ju att när det går jättebra för en video. Och man får jättemånga så här, snälla kommentarer. Då vill ju man bara lägga ut mer och mer, för att det är en sån boost själv liksom.
Ja. Känner du att det kan bli lite ångest eftersom att du jobbar med dina sociala kanaler, att det blir så här, nu måste jag prestera bra siffror för att det här är mitt jobb? För att jag till exempel gör ju inte så mycket samarbete på min TikTok, för det är inte målet. Jag har min målet på min TikTok är att marknadsföra min business, men jag jobbar ju med andra kunders TikToks. Och då känner man ju direkt så här, när någonting inte har presterat, då blir man ju så här, åh nej, får ångest liksom. Känner du att du får ångest om det inte kommer upp eller presterar på vissa sätt?
Ja, alltså jag är ju faktiskt som dig. Jag har inte jättemånga samarbeten på min TikTok. Och jag kommer också, i och med så här, jag kunde varit så här glad typ om jag fick ett samarbete bara för kläder. Jag vet att man inte ska göra det här. Alltså jag vet det. Men när jag vet själv att så här, jag skulle ändå köpa kläderna. Alltså jag skulle ändå lägga de här pengarna på de här kläderna. Och bara fick det gratis. Eller fick kanske så här någon ganska låg summa för det också. Så tackar jag för att jag bryr mig inte om pengarna när det kommer till det här. Och då var det ändå så här, man får inte göra så.
Alltså, nej, liksom, det är verkligen så här.
Det är inte svårt, lägg bara pengarna på det.
Ja.
Så att när det kommer till mitt Instagram-konto, det har varit så många gånger då jag bara tappat motivationen helt. Jag orkar inte, jag bryr mig inte vad Kylie Jenner har namnet till bebis. Alltså verkligen så här, jag kan inte bry mig mindre, men jag lägger det ändå ut. För jag hade tappat, alltså när jag tappat motivationen, det är där jag tjänar mina pengar. Jag måste lägga ut, och så kommer det perioder. Typ nu är jag verkligen så här, älskar kolla kommentarerna, vad folk har att säga, och lägga ut massor och så. Men sen kommer det också perioder där man bara, det här blir typ så här en grej man ska bocka av på sin to-do-list liksom. Men...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mina vanliga konton, jag tror problemet är, ja, jag lägger mitt värde i likes och visningar. Men det är för att, jag vet inte, jag blir så här, du vet när man är så inne i det, att om jag inte hade laddat upp längre på sociala medier, jag vet typ inte vad som hade gett mig den boosten heller. Nej. För att det känns som att, typ exempelvis, folk har ju datingappar, fast de inte är intresserade av att så här, träffa någon där alls, utan de gillar den här
bekräftelsen
exakt. Från att, men den här personen swipade, den här personen skrev till mig, den här personen matchade med. Det är exakt likadant för mig, fast med TikTok. Det är så här, de här... nu är det inte specifika människor, men det är så här många som tyckte om min video. Det är så här många som säger att jag är fin. Alltså det är så här många som vill följa mig. Och speciellt när man så här raserar att det är en cool person som följer en. Så, oh my god, typ. Gud vad coolt liksom.
Ja, och jag tror det är lätt att bli sifferblind. Jag jobbar ju med en jättestor kund. Och för mig, typ ett dåligt resultat är ju typ under 200-300 000 visningar på en video.
Gud.
Så man blir verkligen sifferblind när man jobbar med det här. Men du var inne och touchade lite på bra segway. Mm. Hur jobbar du med samarbeten idag på dina konton? Du har ju flera olika. Hur jobbar du med dem? Jobbar du på olika sätt med de olika kontorna med samarbetspartners?
Ja, precis. På Instagram så är det ju då är det mediebolag. Och jag vet inte om det finns ett sätt att liksom kontakta dem. Jag vet bara att de har kontaktat mig.
Mm.
Och då är det så här att den här artisten släpper någon ny låt. Vi vill liksom marknadsföra den. Och då är det stora artister.
Gud vad coolt. För jag kan ju fatta att man gör reklam då. Det är det du tjänar pengar på.
Precis.
Men det är väldigt intressant då att det är typ managements och skivbolag som kanske kontaktar och säger, kan du promota det här? Det är inte liksom det här, köp den här produkten.
Precis, alltså det är ju så kul för att det är liksom, det är exakt det jag lägger ut. Det passar så, alltså det är ju verkligen så här.
Då känns det inte som reklam.
Det är ingen reklam alls, och det är så här, mina följare blir ju också så här, oh my god, älskar hennes musik, gud vad taggat, så här.
Gud vad spännande.
Ja, det är så kul, alltså så här, nu vet jag inte om jag kan säga vilka artister och eller så här.
Vi kan blipa.
Det är
jäklar, det är jättestort.
Alltså det är verkligen så här, så att det blir ingen reklam så. Sen finns det också mindre som så här, jag inte kanske känner igen. Men så finns det några i kommentarerna som bara, gud, jag är så glad att hon får enklare recognition och sånt där. Och då blir det så här, bara, ja. Så att det känns ju så bra att kunna göra sådana samarbeten där det är verkligen exakt det jag lägger ut redan. Så att det är ju jätteroligt. Men sen på mina TikTok-konton, mitt vanliga, med lifestyle och smink och hela köret, då blir det ju såna här exempelvis alltså så här sminkprodukter, klädföretag, och sen nu senast hade jag Comviq, men exempelvis då satt jag liksom och sminkade mig samtidigt som jag så här berättade en storytime om när jag inte hade mobilsurf, för att själva kampanjen handlade om mobilsurf. Så att det var ändå så här integrerat i mitt content, trots att det var handlar om något helt annat än vad jag egentligen brukar göra för videos. Och sen
jag tror det är bra, för du pratar ju om väldigt mycket olika saker när du sminkar dig, vilket öppnar upp till att du kan ju verkligen prata om vad som helst. Precis. Det känns ju ändå naturligt på din kanal.
Ja, verkligen, verkligen. Så det känns ju såhär, så bra att de ändå gick med på att, såhär, att jag sitter och sminkar mig istället för en sketch eller så, som absolut inte det jag håller på med liksom. Och sen på mitt matkonto, där har jag faktiskt inte gjort några samarbeten. Jag har ju haft restauranger som bjuder in mig. Och så här, du får äta gratis om du vill, så länge du vill göra en video. Och jag är så här, jag recenserar ju. Så att jag, alltså jag tänker ju ja ibland. Och det är ju jättekul. Men sen så har det också varit restauranger som skriver till mig efteråt och bara, kan du ta ner den här videon? Recensionen blev inte som, alltså så här, det här blev inte som typ, vi ville. Vi kan försöka köra igen. Och då har jag sagt nej. Alltså det här var min ärliga upplevelse. Och då försöker jag alltid säga vad som var bra och vad som var dåligt. För att det inte ska vara så här för, eller alltså för att mina följare ska få, exakt, för de ska få liksom allt som var bra och allt som var dåligt, alltså som jag upplevde, för att de själva ska kunna ta ett beslut så här, men ja, men det här tycker inte jag är dåligt, jag går gärna hit liksom. Så att ja, det är jättetråkigt, för att jag tror också att det är lite underförstått för dem att de tror att man kan, bara för att de har bjudit in och man är i samma industri och hela den biten, så kommer man vara trevlig och liksom göra gratis reklam och bara marknadsföra stället. Så när det händer så är det verkligen tråkigt, så jag betalar hellre. Men sen så är det ju liksom, det är den typen av samarbete jag har gjort då.
Men det är så kul att göra så olika saker. Jag har aldrig pratat med någon som verkligen har ett så stort konto då, där man inte är frontman själv. Och det är ju verkligen ett sånt bra sätt om man vill jobba då med typ sociala medier. Men du kanske inte vill visa ditt ansikte. För jag har ju tidigare pratat om att, som sagt, jag är ju väldigt personlig, men jag är inte privat. Jag delar inte med mig mitt privatliv. Här kan man ju ta det steget längre, att verkligen så här, du är inte ens med själv. Nu har ju du skrivit i din bio vem du är, vilket är väl bra, för då kan du dra liksom trafik till din egen privata Instagram. Men att man kan ju verkligen bygga och leva på då att skapa material som inte ens handlar om dig och bara uppdatera om andra saker. Alltså, jag tänker, här kan du göra om vad som helst egentligen.
Ja, gud, det är verkligen så här, jag kommer ihåg när jag började tjäna pengar. Jag var ju så ung och jag var så rädd, för jag bara så här, trodde att Skatteverket skulle komma och knacka på dörren.
Jag var så rädd för Skatteverket.
Ja, och sen så var jag också rädd, för jag bara, jag vill inte att mina föräldrar tror att det är någon sugar daddy som skickar pengar till mig. Alltså så här, jag var så rädd, så att jag var liksom så här, jag gick till mina föräldrar och jag berättade att jag hade det här kontot. De bara, va, tjänar du pengar på det? Gud vad kul. Och min pappa har liksom drivit bolag innan, så att han hjälpte mig med allting.
Gud vad bra.
Ja, och det var verkligen så här, det kändes så tryggt att bara köra på det spåret så här, och verkligen. För jag kommer ihåg att jag såg ju de här andra kontorna som jag hade följt innan, nyhetskontorna, och de gjorde massa så här reklam. Då var det shoutouts, alltså bara till vanliga privatpersoners konto. Men jag såg att de gjorde det så här, man skriver ju alltid reklam och hela den biten. Och jag bara, och jag vet så här, vissa frågade mig, men jag sa alltid nej, för att jag bara, okej, men jag kan inte göra det här, jag vet inte hur jag ska ta emot pengarna, jag vet, alltså jag vet ingenting. Men sen när jag vågade göra det, jag tror jag fick så här 400 min första dag. Det är alltid något.
Ja, man ska börja någonstans.
Verkligen, gud. Och jag var ju så här 15 år, så det var verkligen alltså, det var mycket pengar för mig.
Ja, nej, men det är jättekul, man kan verkligen tjäna pengar på många olika sätt på sociala medier, så man ska inte underskatta.
Verkligen inte. Och jag kommer ihåg så här, det var så sjukt, för man insåg så här, oj, man kan, jag kan verkligen tjäna pengar på det här, och jag har bara gjort det som en hobby. Jag hade det från 2015, alltså det var bara en hobby liksom, hela vägen fram till då jag började tjäna pengar, och det var fortfarande en hobby då också. Så att det var ju liksom, alltså det var då man insåg så här, gud, man kan verkligen tjäna pengar online. Alltså man behöver inte ha ett sånt där vanligt jobb. Och jag, alltså jag var ju så ung, så jag trodde typ jag skulle vara miljonär nu, liksom så här multimiljonär, bo i så här mitt drömhus och hela den biten. Men sen så, alltså man blir förblindad och tror typ så här att man glömmer att man måste också jobba för det, och man kan inte tro att
vårt jobb,
precis. Alltså jag ångrar ju väldigt mycket att jag inte tog liksom tillfället i akt under Instagrams primetime och liksom skapade en hemsida och bara, för jag vågar inte. Jag bara, men nu känner jag mig bekväm med de här pengarna jag tjänar. Och sen så har allt, så har det stannat på den nivån av pengar istället för att det ska växa som det borde ha gjort enligt mig, tycker jag.
Om du räknar procentuellt på alla dina inkomster från sociala medier, hur skulle du säga att det är då procentuellt ditt privata konto versus det stora kontot?
TikTok ger mig ingenting nästan. Nej. Alltså det är väl, jag tror kanske jag har ett samarbete om månaden om något. Alltså procentuellt. Oh, gud. Men typ 80% det här stora kontot, om inte 90%. Och sen 10% TikTok.
Jättebra kassako.
Ja, verkligen.
Ja, det är så bra. Och vi måste även prata om ditt företag du ska lansera här nu, FedEx. Du pratade lite om det i början. Men det här tycker jag är så kul, att du startar någonting eget framförallt. Men att det också inte är någonting som jag sett någon annan göra. Hur kom du på idén till att starta alltså just det här företaget?
Jag skulle göra den här för mig själv. För att jag är verkligen all over the place. Jag har så mycket som jag liksom måste göra, för jag pluggar ju också på heltid.
Jag fattar inte hur du hinner.
Alltså, verkligen, det är så här, det är ju det som är grejen, att jag är verkligen så här huller om buller, just nu har jag inte gjort det här, nu har jag inte gjort det där, och sen jag har ju sett att du använder Notion. Jag älskar Notion. Det är en hemsida app/app som använder digitalt, men jag är också så här, jag glömmer att gå in och bocka av grejer och hela den biten. Så jag bara, okej, men jag kan ju göra typ en daily planner. Som så här, bara för att jag själv ska kunna liksom hålla koll på allting, så läste jag någonstans också att timeboxing var jättebra sätt och så här, få en att vara jätteproduktiv. Jag bara, okej, men då lägger jag in det. Så började jag skissa på den och jag bara, men vänta, det här är ju liksom, det finns ju säkert folk där ute som mig som så här, antingen pluggar eller har massa som de gör, och de vet inte heller hur de ska liksom hantera allting. Om jag då tycker att den här är perfekt, den här kommer jag få sån nytta av, då kanske någon annan också tycker samma sak. Och då tänkte jag, okej, men jag har ju velat lansera. Jag har alltid vetat att det är så här, det är nästa steg i min karriär på så sätt. Sen så kände jag mig inte redo alls. Och då såg jag någonting, det var så här ett podcastklipp tror jag, så här, på TikTok. Där de sa att så här, det var någon så här jätterik kvinna eller någonting. Som sa att de kvinnorna som lyckas bäst i så här, sina företag, det är de som stumble in i företaget istället för att göra allt perfekt.
Ja, gud,
för att kvinnor oftast typ vill vara så här perfekta, bra och allt sånt där. Nu säger jag bara vad hon sa.
Ja, nej, men jag tror jättemycket på det också. Att jag tror att vi kvinnor är mycket mer, som du säger, noggranna, försiktiga. Medan män kanske mer bara kastar sig ut, försöker, testar, löser det på något sätt. Att jag tror att man måste anamma det lite mer.
Precis.
Som kvinnlig entreprenör. Att man måste ju, så gjorde ju jag när jag startade eget. Jag hade ingen aning om vad man gjorde. Men det var ju till slut bara så här, men jag får ju bara testa. Det får ju lösa sig på något sätt. Och då brukar jag säga till alla som jag hjälper, vare sig de vill ha hjälp med att starta upp ett bolag och sälja produkter. Eller bara starta och jobba, så här, jobba digitalt som jag. Att det är bara, planera inte så mycket, gör inte en affärsplan. Absolut, det kan vara bra att veta hur du ska göra. Exakt. Men liksom övertänk inte det, bara kör.
Precis, alltså det är ju verkligen så jag hade ju inte tänkt göra det annars. Sen såg jag det och jag bara, fan det är sant. Alltså jag vet, liksom, för att man kommer ju göra misstag oavsett vad. Och tidigare när det har hänt mig, för att jag har ju liksom, jag har försökt tidigare typ sälja typ inom mode och så. Det gick inte så bra och jag orkade inte sätta mig ner och så här typ liksom lära mig hur man gör allting. För jag bara, tänk om det inte går ändå. Och sen så har jag bara liksom låtit det misslyckas och inte fortsatt och kämpat på det.
Ja.
Och jag känner bara så här, okej, men istället för att allt ska vara perfekt, för det kommer det säkert inte vara i början. Det kommer kanske vara typ ingen som köper. Alltså, eller så är det många som köper, men man vet inte.
Nej.
Så att det är så här, istället för att låta det stoppa en från att göra något alls, så kan man testa och sen bygga upp det och förvänta sig att det kommer ta lång tid. För att så här, jag har ju alltid vetat att allt går fort. Och om man tror att så här, ja, men du kommer få 500 sålda böcker på din lanseringsdag.
Mm.
Och sen får du 5. Då kommer det här, alltså det kommer sänka ens mycket. Men om man sen istället bara, okej, men jag är glad om jag bara får en. För då är det en person som har sett där och verkligen lagt sina pengar på det. Och tro på min idé, liksom. Det är bättre än noll i slutändan av dagen. Och det går bara att bygga upp från
Gud,
det.
Ja.
Ja, så att det är verkligen så här, jag tror det var det som fick mig att bara, okej, men vet du vad? Jag tycker att den här är jättebra. Hur, sen vill jag göra en unik på något sätt. För att det, är så här, det finns ju så många daily planners där ute. Och det var då jag blev så här inspirerad av We're Not Really Strangers-kortleken. Känner du till den?
Ja.
Den har ju massa så här frågor som man brukar ställa till en stranger då. För att lära känna dem bättre. Men och så kommer jag ihåg att det var så här, några frågor. Jag och min kompis satt och spelade det en gång. Och jag kommer ihåg att vi så här, jag bara, gud, jag satt och tänkte så mycket så här, när jag svarade på frågorna. Jag bara, gud, jag vet inte. Jag måste tänka. Alltså, så här, och så släppte man inte en fråga.
Mm.
För man bara, vad är det jag känner angående det här egentligen? Så då valde jag att liksom tänka ut några frågor som jag tänkte skulle passa en själv, att lära känna en själv. Typ exempelvis, en annan fråga då. Vad är det bästa med att dejta dig? Så får man tänka, okej, hur är jag i ett förhållande? Liksom? Ja. Vad är bra med att dejta mig? Och då insåg jag, hade jag sett den här boken, då hade jag köpt den.
Ja.
Och det är, så här, det är nog för mig. Sen så vet jag att jag, så här, jag får bara jobba på att marknadsföra den. På det viset då.
Ja, och du har ju börjat marknadsföra nu innan du har släppt produkten. Jag tycker det här är jättesmart. För jag har ju föreläst en del nu under våren, men även under hösten kommer jag föreläsa mer. Och nu senast föreläste jag på UF-studenter. Och då sa jag verkligen till dem nu när de startar att ta med följaren på hela resan. Från att allting går fel till att det går bra. Mm. Berätta varför har ni tagit fram den här produkten. Och du har ju verkligen börjat med det nu på din TikTok.
Okay.
Visste du då från början att så här, nej, men jag får nog ta med alla på den här resan. Eftersom att som du då bara skulle kasta dig ut.
Mm. Alltså jag visste det. Alltså för att jag kommer ihåg Jeffrey Star och Shane Dawson. De skulle släppa en ögonskuggspalett för länge sedan. Och de gjorde en dokumentär där de tog med följarna så här på hela resan och sista dokumentär, minidokumentärsvideon. Den släpptes typ en dag innan själva produkten släpptes. Eller typ samma dag. Och jag kommer ihåg att jag längtade tills de skulle släppa de här videoserna. Och jag har aldrig använt ögonskugga i hela mitt liv. Jag har aldrig liksom haft en ögonskuggspalett om inte jag fått den i så här födelsedagspresent eller något liknande. Jag ville ha den. Alltså jag ville verkligen ha den. Och jag bara, okej, för att nu har de ändå liksom, för att man känner sig delaktig på något sätt.
Ja.
Och alltså jag vill verkligen att mina följare ska vara delaktiga.
Mm.
Det, för att först så tänkte jag bara släppa den i rosa färg. Sen var det många som bara, kan du göra den lite mer neutral? Alltså något som så här inte sticker ut så mycket. Jag bara, jag tänkte bara släppa en så här färg egentligen. Men sen så bara, varför skulle jag inte kunna göra det om det är det de vill ha liksom?
Ja.
Så det, jag tycker det är också jätteviktigt för att då får man verkligen höra deras åsikt. Och vad de tycker skulle så här, vad de skulle vilja ha i den. För nu har jag bara utgått från mig själv.
Ja, nej, men det är jättesmart att man också, för det är ju också mer, alltså gör ju produkten mer legitim så att man får se hela resan, all tid du har lagt ner på den och verkligen att det är omsorg och hur du försöker utforma den för att det ska bli någonting annat på marknaden. Att jag tror att när man är så litet företag att det är verkligen the way to go för att man ska sticka ut från mängden. För att man gör liksom fina videos, alltså det kan alla göra, men att verkligen visa hjärta och själ som har gått ner i produkten, det tror jag verkligen är skitsmart.
Ja, alltså jag försöker liksom, för jag satt ju så länge under sommaren, det var vissa kvällar jag bara satt under hela kvällen och bara köttade det för att jag ville, så här, jag ville få klart den. Och så var det så här, jag hade skrivit till exempel ett stavfel. På en av sidorna står det så här, extra sida för allt, för vad du än vill skriva eller rita.
Mm.
Och så hade jag skrivit det med 2x. Och det var så här, det är 199 sidor och hälften av dem är så, för att det var ju, vet, man öppnar en bok så är en sida planern och sen den andra sidan så kan man skriva eller rita vad man vill. Och jag bara, så gick jag igenom så här 100 sidor och bara, ta bort ett x. Ta bort ett x, ta bort ett x. Så det var många så här små fel som jag gjorde. Typ stavade fel på där en beskrivning som finns med på baksidan av boken. Så jag bara, nu måste jag gå och fixa det. Så här, liksom hela tiden så här små fel. För man vill ju inte lägga ut något med stavfel. Det finns ju inte på kartan.
Det är ju en lång process.
Verkligen. Alltså det har ju, jag skulle ju egentligen släppa den i god tid till när skolan börjar. För jag tänker att det är då alla vill vara produktiva. Alla vill liksom get their life together. Men det är ju alltid som ett företag, det tar längre tid än vad man tror.
Ja. Vad siktar du på lansering nu?
Alltså nu siktar jag, nu, alltså siktet var 25 september. Men jag tror jag får flytta den till någon gång i oktober kanske. Jag kan lansera den nu. De liksom små grejerna går att fixa snabbt. och jag hade kunnat lansera den, men jag tror att jag vill filma några så här videos med den innan.
Mm.
Som jag kan ha när den är lanserad, så att det är så här, jag kan börja marknadsföra den på riktigt.
Ja. Det är nog jättesmart. Ja. Jag är jättetaggad. Alla får gå in och följa By Fadek på TikTok. Man följer resan.
Tack så mycket.
Men när Fadek är inne på TikTok,
ja.
Vilka är dina favoritkreatörer?
Alex Earl är ju det.
Ja.
Jag brukar typ alltid kolla alla hennes videos. Alltså hon är så bra på att fånga in en och få en så här intresserad i hennes liv.
Verkligen.
Alltså jag gillar TikTok Fridas videos.
Ja, jag tror alla säger typ TikTok Frida.
Ja, alltså hennes videos bäst. Kollar jag ju på. Ja, och hon är så bra på att få liksom följaren att känna säger så här som hennes vän typ.
Ja.
Så hennes videos kollar jag också alltid på typ istället för att scrolla vidare.
Ja, nej, men hon är grym. Ja, shout out till dig Frida.
Verkligen shout out Frida. Nej, men det blir nog Alex Earl och TikTok Frida för att också mina for you page, det är liksom så här fotbolls edits. Och mycket såna här musikklipp, du vet sen när det är sped up sång. Och sitter jag bara och sparar dem och går runt hemma och bara lyssnar på dem igen. För jag tycker det låter såhär, musik låter ju alltid bättre när det är såhär sped up låtar.
Ja, gud vad kul. Det är verkligen dedication innan någon släpper sen en såhär unreleased version på
snälla,
Spotify.
Typ hon, Tate eller hon heter.
Ja, Tate McRae. Hon har släppt den nu
äntligen. Ja, jag vet. Nu gick jag in och lyssnade på den precis idag. Nej, men verkligen. Alltså det är typ det enda som dyker upp. Plus alla såhär, väl, ganska stora kreatörer.
Mm. Tycker du att det är kul att hålla koll på andra kreatörer för att ta inspo till ditt eget content?
Jag har gjort det. Alltså jag vet att jag kommer ihåg att jag såg, du vet, amerikanska TikTok.
Mm.
Oftast de videos som kommer upp för mig, det är folk som har undertexter på sina videos.
Mm.
Och det var då jag insåg så här, jag sitter ju kvar på en video. Trots att jag inte vill. Men jag läser ju samtidigt, så det får mig verkligen att så här, vara intresserad av videon.
Mm.
Och det var det som fick mig att liksom börja med undertexter.
Mm.
Sen så har det ju också varit så här, what's in my bag har jag sett mycket. Och då gjorde jag också en, alltså jag inspireras av så här jättemycket tror jag.
Ja.
Som jag ser på TikTok faktiskt.
Och avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till up-and-coming kreatörer på TikTok?
Ja, alltså jag skulle säga att man ska veta, känna igen sin målgrupp. För jag tror att exempelvis, man kan ju ha sin nisch. Men om man vet exempelvis nu, typ så här, på mitt main-konto. Jag vet ju att de flesta som följer mig är unga tjejer.
Mm.
Vad hade hon velat se? Vad hade hon velat höra? Och ofta är det så att de tycker om tips. För att man kommer ihåg själv när man gick gymnasiet. Man visste inte vart man ville i livet. Men då säger jag kan förklara hur det är att plugga journalistik. Jag kan göra en vlogg om hur det är. För att man, när man är ung och så här, man har fortfarande så mycket så här, man undrar efter och man har ju så här stora drömmar. Och man vet inte riktigt vilken väg man ska ta. Då blir det kul att liksom se andras liv på det viset.
Mm.
Så att jag försöker alltid tänka så här. Du behöver inte ha en nisch egentligen. Men så länge du känner till din målgrupp kan du göra olika saker. Så länge du så här, vet vem det är som tittar på det. Och vad de kanske hade tyckt om. Liksom.
Ja, så bra tips. Fadek, stort tack för att du var med i Top of Mind Podcast.
Stort tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.